Ray Kurzweil säger att vi i framtiden kommer att kunna ha sex med vem vi vill, när vi vill, var vi vill och som vem vi vill. 2020 förväntas ett vanligt sexäventyr ske i en virtuell värld med sexleksaker inkopplade via internet. 2022 förväntas första dejter ske i en virtuell verklighet. 2024 förväntas vi kunna vara vem vi vill, med vem vi vill och genomföra vilka än omöjliga fantasier sexuellt i en virtuell värld. 2025 förväntas vi kunna 3D-printa kroppsdelar, så kallade teledildos, som man kan styra på distans hos andra. 2027 förväntar vi ha ett hjärna-till-hjärna-gränssnitt som gör att jag kan tänka in stimulans i min potentiella sexpartner. 2028 kommer långdistans sex vara etablerat och mer än 25% av alla unga människor kommer att ha det som en vanlig företeelse i deras liv. I 2033 förväntas skådisar, porrskådisar, kunna printa ut robotdelar av sig själv och sälja en sexupplevelse på distans. 2045 kommer 1 av 10 unga vuxna ha sex med robotar, vanligtvis. Teknologi kommer att förstärka människors sexualitet. Den kommer att driva in oss i osäker terräng med enorma möjligheter och hot. Du har kommit till podden Kjellander och Björk. En podd om vår digitala nutid och framtid. Idag pratar vi om sexet. Välkommen till podcasten Kjellander och Björk och till vad som visade sig bli 2 stycken avsnitt om sex. Det här var ett nervöst samtal. Vi hade det här som någon form av säsongskrescendo som vi ville göra. Och det visade sig vara så pass intressant för både Andreas och mig, Mats. Så vi pratade i nästan 2 timmar. Därför har vi delat upp det här avsnittet på 2 avsnitt nu. Så det första som ni kommer att få lyssna på, det är vår konversation om dåtid och nutid med fokus på vad pornografin gör för sexualiteten. Och det efterföljande avsnittet kommer att handla mycket, mycket mer om framtiden. Så håll till godo!
Hjärna till hjärna sex, säger Mats. Det lät ju intressant.
Egentligen så har vi ju den... Det är det som sker nu också. Fast vi har ingen maskin mellan oss. Inte du och jag då.
Just det.
Alltså, utan vi då på respektive håll med våra partners. Det är ju, skulle jag argumentera, det som är sexualitet. Den här fantasin som man kan ha tillsammans med den som man då ska vara intim med. Typ.
Vi har ju... gått och tänkt på sex i en vecka nu.
Ja. Ungefär. Förmodligen en hel del för det, men inte kopplat till ett avsnitt.
Nej, i ett nytt sammanhang.
Yes.
Vi ska ju ha snacket.
Idag pratar vi om sexet. Innan vi ger oss in och definierar vad det innebär, ska vi städa lite grann. Så kallad house cleaning. Vi har kommit till 3:e avsnittet den här säsongen. Vi har haft ett jättefint intro precis spelat av Gustav Grefberg. Tack till dem. Tack till våra respektive företag, Esatto och Gullersgrupp. Tack till er som lyssnar och prenumererar och kommenterar och interagerar med oss.
Framförallt.
Vi kommer ju att göra 4 avsnitt den här säsongen totalt. Riktiga sådana här avsnitt. Och det här är näst sista då.
Vi lovade ju det att vi... avslutande avsnitt på säsongen, då ska vi prata sex, ja, i en digital kontext.
Men det blir ett till där vi gör en snabb prediktion för 2018, ett litet busigare avsnitt, ett miniavsnitt också.
En liten bonus där. Ja.
Du, hur när vi bollade upp ämnet sex så blev jag direkt nervös.
Alltså, det gjorde ju vi i våras någon gång. Jag kände att hur ska vi klara av att prata om det här? Men nu känner jag inte alls så. Nu när vi har gjort research tycker jag att det är ett skitviktigt ämne att diskutera.
Otroligt, men med många olika perspektiv.
Yes.
Inte bara det första man möts av, och det kanske man också, ni som lyssnar, går runt och tänker på när man, okej, sex och teknik.
Ja.
Det kommer några, det väcker några associationer, säkerligen olika associationer, men många får också kanske samma associationer av sex, teknik, fräna liksom appar och vad det nu kan tänkas vara. Men att det finns så pass många nyanser och perspektiv på ämnet som vi tänkte vi ska fördjupa oss i.
Ska vi försöka avgränsa det? Jag tog mig friheten att problematisera själv eller ställa mig själv frågor. Och jag vet att du också har gjort det. Ska vi langa upp dem och se om vi kan hålla ihop någon form av helhet här?
Mm.
Jag ska se, jag ska dribbla fram mitt. Så de frågor som jag ställde med, fråga noll. Kommer sexet bli bättre i framtiden?
Spännande.
Ja.
Det ska vi svara på idag.
Vi lär ju definiera vad som är bra sex då. Det känns ju spännande vad det är som ingår i det. Vi behöver inte gå in på några detaljer där, men vilka element ska vi inblanda för att det ska vara bra? Typ. Fråga ett för mig då. Vad gör summan av vår kultur totalt kring intimitet och sexualitet och sånt? Det är en ganska stor fråga.
Vad gör summan?
Ja, men vår kultur. Mm. Vad är vår kultur kring intimitet och sexualitet idag, 2017? Och vad blir det liksom av det? Här tycker jag att vi har ett problemområde. Det är därför jag tycker det här avsnittet är aktuellt. Jag kan grunda det lite bättre längre fram, men det är frågan då i alla fall. Fråga två, den är mer detaljerad för mig då. Om all exponering av sexualitet producerar dopamin i kroppen, det vill säga lyckohormon, inte bara lyckohormon, men ett hormon som gör att man känner sig stimulerad. Vad blir det då? Vad blir konsekvensen av det kontra intimitet? Jag kan exemplifiera det lite bättre sen. Fråga tre. Finns det någon koppling mellan Me Too och sexualisering i samhället? Fråga fyra. Är det porr som utbildar våra barn om sexualitet?
Spännande. Jag vill någonstans i den sfären är väl jag också.
Ja.
Frågan som du sa där, kommer vi ha bättre sex i framtiden? Känns ju som att givet och reda i generellt, hur påverkas sex av teknologi?
Ja.
Hur påverkas vår sexualitet? Och i sådana fall, hur?
Ja. Det finns ju någon form av, vi måste ju försöka grunda någon form av koppling mellan sex, intimitet, kultur, kanske makt. Det sitter ju ihop det där. Vart befinner sig sex på Maslows behovspyramid?
Ja du Mats, det har jag kollat upp innan eftersom vi bestämde att vi skulle göra det.
som en händelse.
Vi har rört oss lite längre upp i Maslows, där det är lite bättre utsikt, högre upp. Nu hittar vi faktiskt sexet i botten bland de fysiologiska behoven.
Ja.
Sex då tillsammans med mat, vatten och luft.
Ja.
Alltså väldigt liksom basala mänskliga behov.
Kärlek och liksom...
Kärlek, då får vi klättra upp två nivåer till kärlek och vänskap.
Ja.
Och vi har ju pratat pengar tidigare, om vi ska liksom ankra det här lite på olika ställen. Kopplat till liksom säkerhet, stabilitet, trygghet på strax över då.
Mm.
Sex. Så att nu är vi verkligen på en väldigt
superbasal
nivå.
Ja.
Det gör det ju jättespännande att koppla in samtal om teknik här.
Den liksom övergripande frågan för mig, det här är alltså ett ämne som ligger på den basala nivån för en mänsklig upplevelse. Ändå har vi sjukt svårt att snacka om det här.
Det är
jävligt underligt. Och det är drivet av kultur. Vi gjorde ju samma sak. Jag var ju jättefnissig när det var du som tog upp det, tror jag, när vi lunchade för ett år sedan.
Jag tänkte på sex på lunchen. Då.
Ja, och då tog du upp det. Så avslutar vi med ett svårt avsnitt. Vi tar sexet. Jag vill inte bara alltid med...
Ja, men någonstans, vi bestämde lite det från början också. Att vi ska prata om verkliga liksom, företeelser och koncept i människans vardag. Och framför allt.
Och vårt beteende.
Ja, vårt beteende. Och vi har pratat pengar, vi har pratat hälsa. Mm. Och
fler grejer där kommer.
Ja, men absolut. Så att det känns som ett nästa... ett naturligt steg i det här. Vi skulle väl egentligen göra lite grann, tycker jag också, som i de andra avsnitten, att vi blickar tillbaka och ser lite grann vad vi har bakom oss. Det är inte bara framtiden som är intressant, utan en liten förståelse av
jag tycker nästan att de segmenten kan vara nästan roligast att liksom få göra en studie bakåt. Men jag har inte så mycket på fötterna den här gången.
Jag har kikat upp lite grann i det här. Och går vi tillbaka då till... jag tror att vi ska gå tillbaka till den... alltså, vi sitter ju här idag, så någonstans har vi liksom kommit hit. Så att i hela människans historia så har det ju funnits sex naturligtvis. Men om vi går tillbaka till antika Grekland, där hittar vi då ursprung till begreppen då som erotik, homosexualitet, narcissism och så vidare. Jag tänkte man kan bortse från det som då står skrivet om vad gäller liksom gudarna och titta på hur människorna faktiskt levde eller vad vi vet om hur de faktiskt levde. Så var det ju så att kvinnorna var ju männens egendom, medan de männen också hade, de hade ju en frihet. De hade ju också älskare på sidan av som kunde vara både då kvinnliga och manliga. Det fanns en stark kultur av kvinnlig prostitution. Det är också då från antika Grekland som vi kan spåra, eller som historiker kan spåra, den äldsta kända sexleksaken.
Okej.
Som är då en nu då 28 000 år gammal dildo.
Oj, alltså det måste ju vara från tidigare. Det måste vara Mesopotamien och 28 000 år eller 2800.
Nej, 28 000 år.
Ja, då är det ju långt före antiken.
Okej. Ja, då går den bortom.
Ja. Det kan mycket väl vara från Grekland, men jag kan inte perioden. Jag ska hålla tyst.
Det är i alla fall en dildo som är 20 cm lång och som man har hittat i Tyskland. Och historiker tror då att männen gav den här till sina fruar innan de drog ut i krig. Det finns ju också...
Det verkar ju rimligt.
Ja.
Faktiskt.
Varsågod. Det finns också massor av litterära referenser till användning av dildos. Att man gjorde dem också då i vadderat läder och smörjde in dem i olivolja. Sen tänkte jag att vi gör ett litet hopp till den västerländska kulturen. För där så fanns det väldigt många regler kring just sex från Gamla testamentet som var fasta då i 1500 år. Lust och sex är någonting då som man associerade med Adam och Evas synd. Och ett liv i celibat kunde vara något väldigt, väldigt fint. Onani, oralsex, analsex, homosexualitet, det var ju då en synd som skulle straffas. Och pratar vi då sex inom äktenskapet så var det ju då tillåtet i fortplantningssyfte. Preventivmedel var förbjudna för det var ju förenat med nöje. Och vi vet ju kanske inte hur det påverkade människornas syn. Man kan säkert tänka att det var en rädsla, ett avstånd just till
vi fortfarande till ju lider ju av jag säger verkligen
det kanske
lider.
Där någonstans det kommer just det här att det är svårt.
Vi pratar inte om det idag på grund av organiserad religion. Även om jag upplever ju att både du och jag är ateister och det är en konsekvens av den här ganska sofistikerade religionsperioden då från år 0 och framåt. Det är ju ändå ganska trendiga religioner om du tittar på människans historia. Och jag tror ju att sexualitet var mycket, mycket mer, återigen, jag är inte så här skitpåläst, men jag har uppfattningen om att sexualitet var mycket, mycket mer central i de tidigare, mer liksom osofistikerade religionerna. De som var mer handsfasta, typ vikingar och så här. Det var ju, fallos-symbolen har ju funnits med i alla de tidiga religionerna. Liksom nuppandet en del av liksom vardagen. Man köpte ju in på gudar som gav en fördelar. Om du tror på Thor, vet du, då kan du få göra det här. Kickas.
Och även då gudarna som vi inte skulle prata om, en Afrodite och allt man nu hittar i Grekland där. Men just då 1500-talet, för nu är vi någonstans där. Och där hände det någonting, Mats. Där började då spridningen av syfilis. Som kanske visade att alla inte faktiskt levde. En enorm våg av syfilis som visade att kanske inte alla lever som kyrkan vill.
Jaha, du menar att det fanns någon form av dubbla standarder?
Ja, det hade att göra med liksom en väldigt så här storskalig prostitution. Och tiderna förändras. Tittar man då från liksom renässansen och italienska renässansmålningar, då visade man ju någonstans att man återupptäckte där kanske då grekernas... antika konst, där det var då nakna män och kvinnor, att det var en njutning snarare än en synd. Och sen tänkte jag ett snabbt hopp fram då till 1869. För då kommer då den första mekaniska vibratorn. Alltså att vibratorn också fanns innan elektriciteten fanns.
Men den här, jag har ju sett en sån här pryl på sexmuseum i Prag. Alltså nu låter det som att man är extremt sexuellt orienterad så här, men vi av en händelse så tänkte att men det här blir kul att gå på. Det var skitroligt att se hur, för jag menar, tillbaka till det vi pysslar med idag, det är ju ett så här, ett centralt tema i människors liv. Vi visste inte exakt vad det där var, men så vi fick se lite så här spännande ställningar och någonting som man då skulle veva på.
All right.
Ganska mekaniskt.
Men det var mekaniskt. Den här var ju ångdriven. Så här ser den ut. Jag visar dig nu, Mats.
Den här måste vi nästan lägga upp. Ja, gud vad trevlig den ser ut.
Ja, och men jag ska säga att du behövde inte se den här, för det här är då hade ett väldigt konceptuellt namn. Den hette The Manipulator.
Ja.
Som var då gjord av en Dr. George Taylor. Och den var då medicinsk. Den var inte sexuell. Den skulle då hjälpa
kvinnor. Är det 1800-talet vi snackar om här då?
1869.
Ja.
Och man behövde inte se den då, för att du gömde då den här monstermaskinen i, som har en motor, som man kan se på den här bilden, i ett annat rum. Den drevs då av ånga. Och så sticker då den här apparaturen ut, ja, ur väggen.
Ja.
Ja, exakt. Och ja, det är väl någonstans där vi liksom kan göra ett avstamp.
Ja, I mean, jättebra. Du har ju verkligen gjort läxan. Det jag direkt tänker då, som gillar själv viktorianska tiden, den här borgerliga tiden, 1800-talet tycker jag är spännande. Vi hade ju oerhörda problem, framförallt från viktorianska tiden. Britterna hade bekymmer med intima relationer vid den här tiden, i belevade familjer.
Vilket kanske också förklarade prostitutionens utbredning.
Absolut. Och nu säger jag britterna specifikt, men vi tyckte ju då att kvinnorna var någonting som man satte på pedestaler, och de var mängden hälsohem som öppnades i slutet av 1800-talet är ju bara, det var ju explosion. Vila beordrades, typ den där grejen. Jag gissar att det är en britt som har kommit fram med den då kanske. Ja, det är inte så noga.
Det låter ju väldigt brittiskt. Ja. Dr. George Taylor.
Ja, men lite grann så här att de var väldigt fragila. Den fragila 1800-talskvinnan, tänker jag, som är hysterisk och nervös och behöver vila och palla inte trycket liksom.
Den var ju just den här maskinen då, det var ju mot, eller liksom att bota hysteri, ja, som också någon slags
påhittad den tiden.
Sjukdom, ja. Kvinnor då som kanske inte hade någon man.
Nej, och dessutom om de hade man, men överhuvudtaget så gav livet, alltså det var ett sån himla knepig social konstruktion vid den här tiden, och jag skulle säga att den lever ju i allra högsta grad idag. Titta in i en liksom högerborgerlig familj, så har du ju ett problem med korrekthet och liksom ganska mycket skelett i garderober, men ett hövligt konstruerat pågående samtal. Alltså, är du med på det ungefär?
Absolut. Ja. Men någonting då som jag ser ändå till det, och som kanske för oss vidare in till samtalet vi har idag. Det känns ju som att sex genom åren, och inte minst nu, är ett extremt, att det är ett tudelat ämne.
Ja.
Att det är inte så bara positiva saker som kommer ut det här, utan att det är många som har, och många som definitivt idag råkar illa ut på grund av sex och teknik.
Inför det här avsnittet så sökte jag, du vet hur man kan använda fakta. Jag sökte efter fakta för att vidimera min egen uppfattning. Det kan jag säga rakt av. Jag sökte efter rapporter för att se vilken utsträckning som intimiteten och genuina relationer skadas av exponeringen, överexponeringen av sex. Mm. För det är någonting som jag då själv tror att det gör. Men jag har inte hittat någonting. Och alla sådana här sociala studier dessutom, så fort man ska vara vetenskaplig kring att försöka studera ett beteende fullt ut, alla som håller på lite grann med det här vet att det går i princip inte. Vi kan ju fan knappt veta hur matsmältning fungerar, för vi kan inte göra studier i tillräckligt kontrollerade miljöer. Så allting som är sociala studier är svårt. Mm. Och det är ofta har man ett scope där man försöker bevisa någonting som man redan har tänkt innan, och det går nästan alltid beroende på hur man vrider och vänder på datat. Så, det var någonting farligt som jag testade där. Jag hittade ingenting, jag tänkte att jag skiter i det där.
Jag ska först slänga in en studie då som hittar. Den är ju kanske lite ytlig, men en studie från Stanford University som är ganska ny, som visar att vi människor blir upphetsade när vi tar på en robots intima delar.
Ja.
Man fick då ta på 13 olika delar på roboten.
Men som, den är ju kul. Den är helt annorlunda än att man försöker bevisa någonting socialt konstruerat i samhället. För det är så här, där kan du mäta det. Sen lägger du ingen värdering i det. Det är ju när det blir värderingsorienterade sociala... Ja.
Men kul. Precis, att den, vi slänger in den. Vi kanske får komma tillbaka till den lite senare här också.
Men tillbaka till lite homo sapiens. Jag ska bara nämna det innan vi går in i idag då. Nu när vi gjorde en tillbakablick. Gissningsvis så har vi hanterat 6 olika i olika skiften. Jägare, samlare, jordbruk, industrialisering och nu gissningsvis i digitalisering. Det är ju inte bara så enkelt som att det är 4 olika faser och så flippar man på en dag. Utan det är ju de olika kulturerna som blommar i de olika faserna som avgör det. Men en tittar man långt bortom Homo sapiens 200-300 tusenåriga historia, så är ju sex är ju alltså evolutionens hittills bästa metod för... Det är ju den centrala driven i evolutionen för alla... liksom biologiska ting. Du har ju som är riktiga entiteter. En cell har ju inte sex. Den delas ju. Men allt ovanför cellens nivå har ju då alltså sex. Antingen med sig själv eller med partner. Det är ju få indelningar som har sex med sig själv. Det är typ maskar och lite, lite på den. Det finns ju inte någon på älgnivå som har sex med sig själv. Mm. Och klara av att reproducera sig. Utan, så därför är det ju också en jävligt viktig egenskap för hela utvecklingen av Tellus. Liksom. Det är på den nivån. Och ändå så har vi bara för att vi har inordnat oss under någon form av herre som, med skägg på ett moln som har designat oss, haft problem att prata om det här då i 1500-2000 år egentligen.
Och idag ska vi prata om det.
Ja, nu, det här ska vi ändra på idag.
Gränslandet, sex och teknik.
Om vi bryter lite grann idag då. Mm. Jag själv fick ta tag i det här från ett faktabaserat perspektiv, ja, för att kunna hantera det. Så dels så skulle jag vilja titta grann hur sex-tech-scenen ser ut. Det finns nästan, för alla ämnen som vi ger oss på, så finns det nästan... kan man nästan lägga på ett tech efteråt, så får man fram någonting, en utvecklingsområde. Så det kan ju vara kul att titta på. Sen skulle jag vilja titta på vad pornografin gör med oss. Ren fakta. Så frågan är om vi inte ska börja där.
Vi börjar med porren.
Ja. Mm. Porr och sex sitter ju ihop på något sätt. Mm.
Porren är ju ett extremt tudelat ämne. Mm. Alltså en källa till... tillfredsställelse för säkert många människor och definitivt en liksom plattform för problem.
Absolut. Jag ska försöka inte släppa igenom för mycket värderingar, utan vi ska titta nyktert på det. Men det kommer att vara lite svårt. Jag är ju skitskraj för dopaminproblem. Ja. Det är kopplat till att jag ser enorma bekymmer med spel. Och jag älskar ju spel. Mm. Det är ju det bästa jag vet. Det är ju min drog det. Men jag vet också konsekvensen av för mycket spelande. Jag tror definitivt att jag skulle kunna bli en spelmissbrukare. Mm. För att jag gillar att befinna mig i en alternativ verklighet. Mm. Sex producerar lika mycket dopamin som porr, som heroin, som andra droger, helt enkelt. Så därför, av den anledningen så är jag lite skraj för porr. Utöver då de... konsekvensen, jag upplever, min upplevelse är att det inte topp 15 lyckliga människor i världen befinner sig inte i sexindustrin. Jag tror att det kan vara trasiga själar där. Det är bara en uppfattning som jag har. Nu kom min värdering om porr ändå.
Jag fick fundera lite grann vad jag tycker själv där, men det kan nog vara så, Mats.
Jag tänker att vi ska gå in på den största sex porrplattformen i världen är en plattform som heter Pornhub. Och de har jättemycket videokanaler och liksom sätt att konsumera pornografi på. Och varje år släpper de en utmärkt rapport. Jag som gillar data gillar ju den här rapporten. Även om jag inte gillar nödvändigtvis vad rapportens innehåll indikerar utifrån mina egna värderingar. Då. Men jag tycker de är sjukt bra på att sammanställa data. Så jag tänkte att jag skulle berätta lite.
Alltså beteendedata och användardata?
Ja.
Okay.
Så om vi tittar på hur porr konsumerades under 2016, då tar jag Pornhub. Det finns flera sådana här plattformar, men de är i princip, det är deras YouTube. Alltså porrens YouTube. Mm. Jag tog upp sex och jag tog upp spel nu som alternativ för att producera dopamin hos människor. Sex och spel är också de är otroligt innovativa. Så ska man titta på hur man ska bygga bra informationsmodeller och hur man ska få människor att klicka och konsumera på digitalt innehåll, då ska man titta på spelen och så ska man titta på sexet. För de är jätteduktiga på det. De är innovativa helt enkelt. De bryter mark. Mm. Ja. Mm. Så om vi tittar på mängden data som Pornhub har streamat under 2016, så, och lägger det på USB-minnen, så räcker det 3 varv runt jorden om vi lägger USB-minnena bredvid varandra. Ett klassiskt USB-minne.
Jag tänker att olika USB-minnen, gör ju en grej av det, men har olika mycket data.
Jag ville bara illustrera en storhet, för när jag säger att
tre varv i alla fall.
Att de använder ungefär strax över 3000 petabytes, eller 3 miljarder gigabytes med data. De streamar ungefär 100 gigabyte per sekund ut.
Just det.
Med video.
Ja, för jag såg också någonstans i det här, inga raka siffror sådär, men att just vad gäller kapaciteten och bandbredden, att porren ligger någonstans där vid YouTube och Netflix.
Ja, de är inte riktigt så stora. De står för runt omkring 10-15% av internets bandbredd.
Okay.
Du skulle veta att video står ju för mellan 80 och 90. Jag har inte färska siffror. Mm. YouTube är absolut störst, sen Netflix, sen porren. Mm. Sen är det bottar resten och så är det något med e-mail, typ, om man ska titta på internets bandbredd. Det är 91 miljarder videos visades under 2016. Och Pornhubs hela nätverk då, med massor med webbplatser och sajter, hade 23 miljarder besök. Då ska vi veta att 2016 var det inte ens hälften av världens medborgare uppkopplade, utan det var någonstans på 3,2 miljarder människor.
Det är någon som är inne där ofta.
Ja, det kan vara liksom så här 8 personer som är väldigt, väldigt frekventa.
Så kan det vara.
Nej, det är ganska väl utbrett det här användandet i alla kulturer. Men om vi tittar på topp 10 countries per capita användning, så ligger då alltså USA nummer 1 på. Där är ju alltså porrkonsumtionen, digital porrkonsumtion är ju mest. Har jag haft ett störst genomslag per capita.
Alltså landet som helhet är nedbrytet till liksom,
per capita.
Per capita, okay.
Hur digitalt porrig är du per person? Mm.
Har vi någon på Sveriges län?
Du vill väl gärna
bryta ner det?
Ja, nej, vi har på land.
Vad sa du per capita i USA?
USA är nummer 1 då. Island är nummer 2. UK är nummer 3. Kanada 4. Sverige ligger på 9:e plats i topp 10 då. Det man ser här, det är ju väldigt västerländska anglosaxiska länder som dyker upp här. Skandinavien och liksom anglosaxiska länder.
Mm, verkligen.
Och det är ständig tillväxt på pornografi, det är ständig tillväxt på användare på internet också. Så trafikmängden är det ju naturligtvis USA som är högst, och sen så är det UK och Kanada, de här stora länderna. Väldigt stora preferensskillnader beroende på om man bryter ner det på länder och kulturer. Så har ju det västerländska samhället har ju en viss tendens, och de asiaterna har ju en helt annan tendens då, om man tänker på vad de har för preferenser innehåll. Och det är ju naturligt såklart. Om man tänker sig att det är fantasier, så kommer man ha olika fantasier i olika kulturer då.
Absolut.
Men det är väldigt tydligt då. Och man ska ju veta det, att de här är ju lika bra som Google på data. De vet ju om du som porrkonsument, vet ju de efter ditt tredje klick, så vet ju de exakt vad du är typad som. Så att de kan langa dig nästa bra film. Liksom oavsett vilken preferens du har. De kan tagga dig ner på, liksom, du behöver bara ett par interaktioner för att kunna personalisera innehållet för dig, för att din upplevelse ska vara bra. En ganska spännande trend då, när jag tittar på 2016s rapport, det är att besökstiden går ner hela tiden. Så den började på 12 minuter per besök och nu är den nere på liksom 8 minuter per besök. Så vad än man använder det här till så går det fortare.
Okej.
Skulle man kunna argumentera.
Men har, de har ingen egen förklaring där av att...
Jo, de har det som avsikt att faktiskt driva ner tiden för att de vill göra informationen... De vill vara mer tillgänglig och mer effektiv.
Okej.
Inte nödvändigtvis att de ser värde i hög time spent, utan mer effekt då.
Just det.
Ja.
Vilket kanske också stämmer med hur vi beter oss på nätet generellt. Tänk, ja, vi pratar om liksom micromoments och moments of truth och hur mycket vi liksom
absolut
bryter isär vårt surfande i mikroögonblick.
Det som skiljer porren från annan konsumtion också det är ju att de har inte varit så extremt mobilburna som för vi har inte porr på mobilögonblick. När du tittar på mönstret för när du konsumerar porr så är det ju liksom det är inte office hours. Nej. Det är inte Disney-tiden, utan det är ju själv i din ensamhet, alltså det är någonting väldigt privat. Och det gör ju att du vill konsumera det i liksom så bra upplevelser som möjligt på desktop. Men de såg ändå att 2016 så vände lite grann. Så det mobilanvändandet hade ökat typ så här 1500% eller någonting sånt. Vilket är en ganska stor förändring då.
Verkligen. Och kanske också säger någonting om förändringen i samhället. Jag tänker
i vårt beteende.
I folk liksom tar upp mobilen på bussen och slår på.
Ja, kanske. Jag vet inte. Jag själv har ju... Ja, man ska ju inte gå till sig själv när man tittar på statistik. Men jag känner ju inte så här när jag åker från Lillhällom att jag vill... att jag skulle vilja rulla in på Pornhub. Om jag nu skulle vara en stor konsument så skulle jag ändå inte vilja göra det för hur det reflekterar min person. Min identitet i andras ögon, tror jag. Jag känner, normen i Lillhällom är inte att man är så extremt öppen med sin porrkonsumtion, om man säger så.
Jag tänker på du pratar tillväxttakt där och vi såg det mobila ökade. Jag kan tänka mig då att prata tekniker som vi kommer att prata mer om här också. Mm. VR som gör då att den här tillväxttakten verkligen kommer att exponentiellt fördubblas. För det första jag tänkte på, det första man liksom associerade då man tänker då sextech eller sfären sex och teknik är just de här liksom lite så här uppkopplade liksom leksaker VR då, som kommer in, men att det bara är liksom ett litet skrap på ytan och man sen då upptäcker att här kommer det liksom sexbottar med artificiell intelligens biologiska och neurologiska liksom genombrott som gör det möjligt att liksom förstärka våra hjärnor kopplat till sex, alltså genitalier som växer på labb runt om i världen just nu.
Det är ju, vi pratade lite i introt så droppade vi lite
predictions.
Ja, jag tror vi ska ta hem dem lite grann när vi går in i morgon och framtid. Men du sätter fingret på någonting här. Du kan din porr, Andreas.
men är det någonting som är sant just vad gäller tycker jag, porr och teknik, så är det att så fort det kommer en ny teknik, så fort du är inne på Feber eller du är inne på liksom Gizmodo eller någon annan sån här trendkanal som skriver om liksom trendiga prylar, då kommer den här kommentaren: nu ska vi se vad sexindustrin gör eller vad porrbranschen gör av den här grejen.
Ja, men det är det. Jag tror vi kommer komma tillbaka till det flera gånger, men de är ju väldigt, väldigt innovativa. De är extremt duktiga på data. De är magiska på upplevelser. Jag har lite problem värdegrundsmässigt med innehållet, men inte med deras förmåga. Den är ju fucking ninja level på.
Verkligen. För det kan ju också vara så, jag tänker det här, vi såg någon siffra i researchen här också som vi noterade, pratade om innan, just att jag vet inte hur många procent det var, men det var 40% av alla typ VHS, jag tror det var hälften till och med, säger jag nu, hälften av alla videofilmer var VHS då, var X-ratade i USA i slutet på 70-talet.
Ja.
Och det tittar man tillbaka nu historiskt, så hade det tagit betydligt längre tid än början, liksom tidigt 80-tal, innan VHS nådde en kritisk massa. Så porren och porrbranschen, det var ju de som fick den tekniken att ta fart. Så det kanske inte är vad porren gör av den nya tekniken, utan att det är faktiskt porren som på något vis drar in de här teknikerna till liksom mainstream.
Absolut. De är ju, här har du ju en tv-serie som beskriver det här precis nu på Netflix som heter The Deuce, tror jag. Mm. Som handlar om egentligen då ja, jag ska inte berätta för mycket tills. Det är välproducerat, skitbra grejer som handlar om egentligen den gamla sexindustrin innan VHS-revolutionen. Den målar ungefär den bild som jag själv har av hur trasigt det här är. Fast på ett ganska opretentiöst och inte så PK-sätt, utan
men det är en fiktion, det är inte ändå...
Nej, det är en fiktion, fast en ganska ärlig återberättelse av hur man får följa några människors upplevelser eller öden i det här. Och vad jag gissar kommer hända då framgent, det är ju att vi kommer få se blomningen av porrindustrin.
Just det. För tv har ju varit liksom väldigt så här upptagen med framtidsscenarier.
Mm.
Alla de här alla de här filmerna, Blade Runner, AI, Ex Machina.
Mm.
Vad har vi mer då? De här serierna också.
Ja.
Vad heter det?
Black Mirror. Ja.
Westworld. Får jag spela upp ett klipp för dig, Mats?
Ja.
Se om du... Ring in the fem bucks! You keep saying you got something for me. Something you call love. These are the latest word in Android replicant technology. Lethal, efficient, brutal. No man can resist that show. Androiderna, fem botsen.
Ja, just det. Från, vad är det?
Austin Powers är det ju då. Och det här är ju då Mike Myers som introducerade just konceptet av robot 6, eller gjorde det väldigt tydligt. Det är någonting som hade gjort tidigare också i liksom sci-fi-serier.
Men där är den ju, ja, men där kommer den ju som en väldigt tydlig mainstream-referens.
Precis, så vi skrattar lite åt det.
Vad är det för datum?
Det här är 1997, så det är väl ganska precis att dryga exakt 20 år sedan.
Ja. Man kan väl nästan säga, eller jag brukar ju vilja ta 1995 som starten på digitaliseringen egentligen då. Internet mainstreamade där. Så det är ju sjukt tidigt att göra en sån där referens då med fem bots.
Mm.
Och vad jag kommer ihåg så kunde de där fälla ut machine guns ur tuttarna också.
Precis.
Ja.
Det här var ju mördar.
Mördar fem bots.
Precis, en blandning av liksom sex robot och...
Ja, mördare.
Ja, precis.
Ja, men det var ju... Och nu är ju inte det här någonting som vi fnissar åt.
För 97, då skrattar ju. Det här skrattar ju åt. Du kan ju fnissa för att man tänker sig tillbaka till hur det var. Och att han är rolig. Austin Powers.
Men vi vet ju att det blir det där utan puffrarna. Såklart då. Vi är ju helt säkra på det.
Precis.
Alltså, men innan vi släpper porren då. Så skulle jag vilja... komma tillbaka till det här med robotar. Mm. Förmodligen så är det ju porrgänget. Som kommer att vara drivers för mänsklig sexualitet i framtiden. Det är ju de som, för det är de som har bollen. Det är de som har tagit den här bollen. Jag hoppas väl att det kan få bli balanserat av, alltså det vi pratar om, det är att det är några med specifika intressen som är duktiga på pornografi som då ska stå för en ganska fundamental grej för homo sapiens som är sex.
Ett grundläggande mänskligt.
Ja, och det är ju fenomen. Lite, är det inte lite skevt skulle jag säga för att problematisera. Är det verkligen liksom konsumerism orienterad organisation en sån som ska vara driver?
Det är kommersiellt drivet rakt av. Så.
Inget fel i det, men det behövs fler ben att stå på för att man ska bygga liksom en komplett helhet. Och var är de andra? Vart är de andra innovationerna som kommer av riktig kunskap om homo sapiens för hur en välbalanserad människa ska må? Vart är de satsningarna? Ska vi väl prata lite mer om.
Mm.
Men pornografin kommer ju oavsett vad vi lägger för värdering i det, eftersom de är så himla duktiga på att organisera sig digitalt, så kommer de vara en stor spelare. Fortsätta vara en stor spelare. De bara fortsätter att öka. Det konsolideras och donas så det blir ett fåtal spelare. Men det de gör är de ju fenomenala på. Och de har ständig tillväxt. Alla som startar en porrkonsumtion ökar den. Det är lite grann som med andra droger.
Mm.
Helt enkelt.
Skulle du dra det så långt att du tänker att som Google äger sök kommer Pornhub äga sex?
Ja, typ så krispigt skulle jag säga. Sen om det är Pornhub eller om det är någon annan av de där spelarna. Men de är duktiga på teknologi, de förstår sin produkt och de är fantastiska på beteende. Mm. Det är ju de här kännetecknen som vi letar efter när vi ska tänka på digitala ledare. Då är det de där. Så vi kan väl avsluta porr avsnittet här då, lite kort med att berätta hur vi... En tendens som finns när man tittar på porrkonstruktionen i bland länder, det är att man faktiskt söker... Man söker alltså på Swedish först. Den står för nästan hälften av alla sökningar. Så du är dessutom intresserad av någonting som är väldigt lokalt. Det är väldigt nära fantasi. Vilket tycker...
Söker du i...
Ja, när du söker på innehåll och liksom klickar vidare.
På de här sajterna, ja. Då söker du på söktermen Swedish.
Ja,
okay.
Eller svensk.
Yeah.
Sen är det ju då alltså typiska klassiska porrtermer som du söker på i varierande ordning. Och det här är ju...
Vilka är de vanligaste?
Ja, men stepsister är en vanlig. Okay. MILF brukar man kunna känna till vad det är för någonting. Stepmom, svensk och så vidare. Så vidare.
Är det några så här lågoddsare som dyker upp?
Nej, det är ganska vanliga sunda egenskaper som pågår i det är inte så här burning midget firewheel liksom, någon svår sexualitet som är en hög trendare, utan det är ganska så här saker som har med fantasier och intimitet att göra. Och just så jag blir ju liksom nästan glad när jag tänker på att, men man söker faktiskt på Swedish för att man... Det är ett behov som känns nära. Det är ingen svår liksom avart av sexualitet som blommar. Utan det är vanliga, traditionella, mänskliga behov som det här då ska försöka mätta. Och jag tror ju att vi har... Det är därför jag säger att fan vad coolt det kunde vara om vi kunde ta det här behovet på allvar och riktigt titta på vilka möjligheter man kan göra på att bygga trygga, sunda människor som kan få utvecklas i sin sexualitet medels teknik istället för att vi liksom kör i diket inom konsumerism. Det är typ det är min stora...
Ja, för det är någonstans är det man ser framför sig just så driver det av de här streamingtjänsterna eller porrtjänsterna att det handlar om eyeballs liksom.
Ja, men de
att
försöker tillgodose
ett behov. Det här är minuter som liksom vi ska... Ja, uppmärksamhet.
Det är inte så, om vi ska prata designetik då, det är inte så att Facebook eller Apple eller Google eller någon annan gör det här bättre. De försöker också gå till marknaden med det som de upplever att deras kunder vill ha. Men digitaliseringen är större än annonser och tuttar. Mm. Alltså vi skulle kunna bygga någonting större om vi bara har bättre vision. Det är väl egentligen, det tycker jag vi kommer tillbaka till gång efter gång.
Vi sätter också, jag såg när man pratar apropå just vad gäller så många har säkert irriterat sig över just vad gäller, var det typ YouTube som var först ut med autoplay på nästa video just för att stanna kvar i de här sfären och Netflix var liksom snabb att följa efter med autoplay och Facebook kör också autoplay på sina filmer och annonser.
Men det positiva runt det där, det är att det börjar komma upp balanserade röster nu, där designetiker på riktigt börjar få traction i samtalet om vad det är vi ska bygga tillsammans egentligen. Vem vann då på att vi har lurat in en hel jävla generation i konsumerism och depression för att man tittar på kattklipp istället för att liksom göra någonting meningsfullt med sitt liv, bara för att vara en extrem nu då. Så jag känner att det där kommer vi balansera, och jag tycker att det är samma sak med vår sexualitet. Det vore nog fan vore väl tråkigt om vi tittade på liksom midget burning wheels fire, någon specialiserad avart av porr istället för att ha bra mänskliga upplevelser med sex. Tycker jag. Tyckande. Sista på porren, det är att det som tar sig mest i sökningar i Sverige idag, det är alltså VR och sen är det 360. Så att du ser där vilken kanal det är som kommer att svinga igång ordentligt. Är det någonstans som VR kommer att få traction efter spel, så är det ju porren. Alla gånger.
Och att det kanske är just porren som gör VR till mainstream.
Ja, det tror jag. Ja,
har vi precis kört avsnitt 1 av 2 i vårt samtal om sex i framtiden här på podden Kjellander och Björk. Vi har ju haft ett stort fokus på dåtid och nutid här med en extra djupdykning i vår konsumtion på pornografi. Och i det kommande avsnittet så kommer vi blicka framåt och försöka landa lite av de här koncepten och frågorna som vi ställde i början av det här avsnittet. Så vi hoppas att ni hänger med in i avsnitt 2 också. Ha det bra, hej hej!